Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Ups.
Hej och välkomna till avsnitt 27 av Game of Stocks. Det är jag, värdeinvesteraren, och
det är jag, Investacus.
Vi ska snacka lite om våran sponsor den här veckan.
Yes, såklart. Vi har Börsdata med oss den här veckan också. Vilket vi är väldigt tacksamma för det är någonting vi använder båda hela tiden.
Livet utan Börsdata, vad vore det?
Väldigt mycket dyrare, för då hade vi behövt köpa en infront terminal och typ haft hälften ändå.
Ja, exakt.
Eller något liknande sånt. Mm. Då hade vi slösat jättemycket tid på att sitta med Exceler, som jag redan gör, men ändå, skitsamma.
Mm-hmm.
Det går lite snabbare, behöver inte göra på alla nu.
Nej.
Men vi ska prata om den funktionen som jag tror vi kanske använder minst, men jag tror de flesta inte tänker att Börsdata har.
Nej, jag, precis, vi använder kanske inte så mycket, men jag har använt en hel del.
Yes. Och samma här faktiskt. Och det är kanske ingenting vi sitter och skyltar med tanke på vilka, vad ska man säga, alias vi har. Att vi har värdeinvesteraren och Investacus, det är ingenting vi säger har varit med i våra, ska vi säga.
Nej, vi tar aldrig upp det så.
Nej, men alltså vi tar ju inte heller i investeringsprocesserna jättemycket. Jag tror alltså jättelite om att jag använder det för lite timing och lite.
Jag tror det är bra om vi säger vad vi ska prata om.
Yes, och det är ju teknisk analys.
Yes.
Så Börsdata har ju teknisk analys med. De har chartsen från TradingView. Så egentligen allting är med där de kan se, där du kan se liksom allt du behöver med teknisk analys. Jag använder mycket för att titta stöd och kolla liksom moving average, och RSI brukar också ofta kolla på.
Ja, men det är samma här. Jag använder inte teknisk analys. Kollar ingenting på candlestick och sådana formationer eller något sånt, men när jag beslutar mig för att köpa in min aktie så försöker jag kolla om det finns någon uppenbar som någon stöd eller något motstånd eller någonting som kan göra att man kanske kan köpa in sig i ett bättre läge. Jag tycker inte alltid det funkar, men det handlar bara om probabiliteter att du kanske ökar dina chanser för att du ska kunna få någon price movement. Men som sagt, det funkar mycket bättre än till exempel Avanzas.
Ja, det gör det verkligen.
Graffönster, eller vad man ska kalla det.
Ja, och alltså det jag använder typ egentligen mest med teknisk analys, det är att sätta en stopploss. För det gör jag ibland. Och ibland sätter jag oftast, ett glidande stopploss. Och egentligen bara för att kolla, om man ska säga, standardvikelsen över en dag eller över en vecka. Då vill man inte ha en stopploss som glider med hela vägen upp, men bara går ner när de går ner typ 1-2%, och det är typ vanliga rörelsen en negativ dag för den. Så den brukar jag faktiskt använda rätt ofta. Och det är för att, alltså, jag sätter en glidande stopploss för att bolag som jag kanske tycker är dyra tenderar att bli dyrare ett tag.
Ja.
Tills det verkligen går ner, och ja, jag tycker det har funkat för mig i alla fall, istället för att köra att man kommer till riktkursen och kapa av direkt.
Ja, nej, men det är som sagt, det finns viss TA som är bra, och jag tycker till exempel, jag som gillar att köpa dippar.
Dippköpan,
exakt, och då kan det vara bra om man ser en riktigt stor kursnedgång, och så ser man också det kopplat till stora volymer. Det brukar vara större sannolikhet att det är en botten då. För att då har någon med riktigt mycket aktier redan tryckt ut dem.
Det gick faktiskt vi till och med igenom när jag pluggade i Hongkong.
Mm.
Stora rörelser med mycket volym. Rörelser som säger någonting.
Ja, men precis. Och precis, för att vem som helst kan trycka ner en kurs och sälja några hundra aktier kanske. Men, så att det är ganska intressant. Om man ska köpa kanske en dipp, att få försäkra sig, eller som är mer sannolikt att den faktiskt inte fortsätter rasa. Så att det är vad jag använder mig av. Men ja, fantastiskt bra tjänst. Även om
inte huvudfokus vad vi använder den för, men.
Och det är inte huvudfokus för Börsdata heller.
Nej, det är inte heller, men att du får det med för vad för det billiga Börsdata kostar och hur bra Börsdata är i allmänhet. Utöver det gör ju att det blir grymt bra.
Ja. Och ja, den här finns ju i terminalen såklart.
Ja, exakt, och det finns ju terminal med alla funktioner där du kan ha liksom delad split screen med screenen och terminalen, och du kan också ha det ensamt i terminalen.
Och den är väldigt mycket enklare att rita stöd och trendlinjer, stödlinjer. Jag har testat att göra det i Avanza någon gång när man inte orkar gå in här, men det funkar inte så bra. Så kolla in här om ni inte har gjort det.
Yes, tack Börsdata för ni sponsrar den här podden.
Yes.
Jag ska pudla lite.
Ja, vi kan börja. Du, jag tycker du får krypa till korset.
Krypa till korset? Oj, tack, tack. Du sparkar på någon som ligger ner här.
Nej, jag ska ha Passion of the Christ. Piska dig hela vägen.
Alltså, gud. Så är det. Nej, men förra avsnittet så gjorde vi en analys med Collector. Egentligen det som jag ska pudla med om det är att jag hade inte koll på att Colligent hade blivit utsålt. Det förklarar vi rätt mycket varför de inte var med ifrån Q1 till Q3. Jag hade inte haft tid att läsa på det egentligen senaste nyhetsflödet från Collector. Och sen var det också, ska vi se, det var rapporten från SCB att vi hade läst fel. När det var 20% så var det egentligen 2%. Det var inte en omvandling av siffrorna, det var väldigt mycket lägre. Så
2%?
Ja, så att omvandlingen, att det var, det var inte i procent att det stod 0,2 och då är det 20%, utan det var i, ska vi se, det var i baspunkter.
Mm-hmm.
Så det hade jag, det läste vi fel på rapporten liksom hur det var.
Jag kollade ju på den också,
men ja, exakt.
Den var svårtolkad.
Ja, den var svårtolkad, fick mycket bra info från andra som visste bättre om just kreditförluster och lite annat om Collector, så och jag vill egentligen bara säga tack för informationen delad. Det är egentligen det som gör Twitter så mycket bättre. Och ni bidrar till diskussionen sen egentligen hur vi gör podden och vad vi pratar om bolaget efter.
Verkligen. Ja, vi är inga experter. Det säger vi i varje avsnitt.
Nej, exakt. Vi är inga experter och jag är främst inte expert på banker, för jag tycker det är bara svårt att värdera. Jag tyckte Collector var extremt svårt att värdera, för det finns inte ens en utdelning att räkna på. Vilket man brukar använda när man räknar på ett finansbolag eller ett tillgångsbolag som ett finansbolag är. Så egentligen jag vill bara säga tack till alla er som engagerade er och faktiskt skrev och rättade. Jag är extremt prestigelös i sånt här. Så jag tackar bara för informationen och det gör mig till en bättre investerare. Jag hoppas ni alla andra blir det också.
Det ska du klappa axeln på för. För att det är ganska viktigt och som egenskap och bara kunna säga men jag hade fel.
Jo, exakt.
Fler borde bara kunna säga jag vet inte eller jag hade fel.
Ja, det är ju väldigt många som kanske borde faktiskt när man får en fråga kanske svara jag vet inte, jag ska återkomma.
Verkligen.
Istället för att försöka svara direkt för att verka typ kunnig om någonting.
Exakt. Men jag har fel hela tiden också. Så att det är inga konstigheter. Men i och med den nya inputen, hur ser du på Collector? Har du tänkt, liksom, har du gjort att du ser annorlunda på det? För att jag vet att Igor Ladan, tror jag, också...
Han drog ju fram kreditförlusterna under 08-09.
4% tror jag de låg på.
Ja, och alla de låg i noterna. Jag hade inte haft tid att kolla på det. Jobbar man inom ekonomi, styrning och finans, just december och november. Ni som är med mig, you know the drill, så att säga. Alltså jag tyckte, att de låg på 4% under värsta krisen vi har haft någonsin finansiellt. Då blir man så här,
det är ganska bra faktiskt.
De verkar inte vara dåliga på att dela ut, och egentligen kommer vi få ett sånt Black Swan event igen.
Ja, det är ju precis, det är inte så troligt.
Det är inte så troligt, och då blir det så här, då kanske vi tappar 4% igen då, om det tydligen var det värsta som har hänt någonting.
Ja, men för det gör ju lite att man kanske måste tänka om lite om caset. För att för mig var stora risken, vad händer om det verkligen går dåligt. Och visst kommer vi kunna få en lågkonjunktur, men det där var en finanskris. Och vi har inte haft en sån finanskris sen typ 20-talet, liksom, ja, depressionen. Exakt. Så att just i finansbranschen också.
Men just därför, blev ju, om vi säger så här, själva kvaliteten på Collector blev starkare. Men sen det är fortfarande de här, ska vi säga, orosmålen om att jag tycker att de är spretiga, de verkar inte riktigt ha strategin rätt. De vill vara en full servicebank, men de säger inte om det bolånen ska vara kvar. Då är man väldigt svårt att vara en full servicebank. Jag lyssnade faktiskt på en podd där Origos förvaltar dem med. Origo är ju en hedgefond som har i princip den stilen jag vill ha när man investerar. Alltså väldigt grotta ner sig i bolag. Och de hade ju short på Collector som en hedge mot resten av deras exponering. Men plus att de tycker det finns lite internt som egentligen vi påpekar på. Som att strategin är spretig. Vad de har sagt, det har de inte riktigt liksom leverera på. De säger att de ska vara en fullservicebank, men mycket av intäkterna är egentligen privatlån och så vidare och så vidare. Så det är ju väldigt icke-servicebank ifall man jobbar mer med inkasso och liksom privatinlåning. Så de hade ju istället resurs istället för Collector. Så det var ju hedge och lite med inneboende risker som de tyckte borde komma framåt. Men som han sa, alltså, det är ju han, det är också det han sa var att antagligen så vill ju Celine och company att de ska ha mer tillväxt framåt. Vilket gör att deras balansräkning är redan tunn, för de har köpt väldigt mycket. Så att det kan ju komma framåt att det blir ännu mer, ännu tunnare. Det ökar ju risken i Collector. Så jag kommer att avvakta lite och se egentligen vad som händer framåt. Det är fortfarande ett riktigt bra bolag om man tittar på alla nyckeltal framåt förutom balansräkningen då. Så den, ja, jag kommer att ha koll på den. För att jag gillar egentligen spridningen av tjänster.
Ja.
Sen får vi se då, TF Bank och resurser och de andra, liksom, hur de förhåller sig.
Men det var lite intressant ändå att du nämnde vad Origo tycker. Mm. För att jag, mitt frågetecken var också, så här ska man inte tänka när man investerar på fundamenta egentligen. Att tänka, jag tycker det ser bra ut, men varför är aktien ner så mycket? Och ja, vi tog upp, precis, August in Worth, men och sen vi tog upp lite, vi tog upp det vi tyckte var risker då. Men det är kul att höra att de, varför de är korta då till exempel. För att, det, ja, som sagt, det finns ju, det måste ju vara någonting, annars hade ju aktien stått högre.
Jo, exakt.
Så det är något marknaden ser.
Ja, men sen är ju
sen hela, har ju inte den alltid rätt, det vet vi.
Men. Nej, så är det. Och hela sektorn är ju nere på den här nivån, helst de små. Så att
jo, men det är just, det är ju egentligen där jag är intresserad. Varför är de små nere? För hela min bit där har ju varit att de tar större risker på kreditsidan. Och där har, det är där jag inte vill vara inne och stöka.
Nej, men vad säger du om 4% kreditförluster då? Om vi tänker ändå på en liten.
Ja, men det är
ännu mindre då.
Det är ganska lite faktiskt, men för det första, de kanske inte tog så mycket risk då. De kanske inte var i en expansiv tillväxtfas. Och nu kanske de, för att växa, så tar de större risker. Det är ju det man inte vet. Det är ganska svårt.
Det håller jag med om. Och jag håller med om att om jag ska gå in i Collector så måste jag göra mer analys. Och mer koll. Och egentligen ha mer tid att sitta med ner och leta på dem.
Lite fun fact, jag bokade en Thailandsresa i förrgår. Då betalade på faktura, det var Collector.
Betalade på faktura, vad fan ska du med i Lyxfällan eller?
Ja, faktiskt. Jag har bara inte sagt det till dig. Kommer gå dåligt för podden. Har du kollat företagskontot?
Det är bara jag som har tillgång till det.
Ja, det är tur det.
Yes.
Nej, men det blev så nu. Men det är Collector i alla fall. Så.
Soft att inte klara. Vann på något.
Ja, vänta med att bidra till topline.
Det är bråttom där. En liten faktura.
Det var ingen fakturaavgift, så, men de tjänar ju pengar ändå.
Det var ju 100% i gross margin på fakturaavgift.
Ja,
okej, men så. Nu är jag pudlat om Collector. Nu får du gå vidare och visa dig macho.
Macho? Nej, jag tänkte bara...
Ja, du har gjort the flag på gymmet och grejer. Vad fan?
Bullflagga. Men nej, jag tänkte bara prata lite. Jag provkörde en Tesla Model 3. Egentligen är provkörningen det jag ville prata om, men jag beställde den också, vill jag bara tillägga, för att
BSD!
Det är leasing, så det är inte som att jag cashar en Tesla, men
mindre BSD!
Ja, faktiskt, inte mycket alls. Men jag har kört elbilar innan, dels har jag hyrt en sån här Aymo. Det är inte en bra jämförelse kanske mot en Tesla, men bara när jag körde en Aymo, för de som inte vet vad Aymo är, hyrbiltjänst, man använder en app för att boka bilen, och det var en Renault Zoe jag körde. Och bara den lilla Renault, bara av att köra den kände jag, men det här är så disruptivt mot vanliga bilarna. Inga utsläpp, inga växlingar, helt tyst bil, accelerationen för var en sån liten bil var jättesnabb. Och alltså Model 3 var helt galen. Lane Assisten fungerar mycket bättre än någon annan. Alltså jag körde ut på motorväg och den kunde helt köra själv. Jag skulle kunna sova även om man inte får det och måste ha händerna på ratten. Men så stabilt, det kändes hur tryggt som helst. Accelerationen var helt sjuk från 0 till 60, men även från 60 till 100. Så accelerationen håller i sig liksom över liksom hela hastighetsrangen egentligen. Och nej, den här inga knappar i interiören. Jag blir helt förvirrad bara av hundratals knappar och när man sätter sig i en ny hyrbil till exempel.
Och du ska vara tekniskt ansvarig.
Ja,
på den.
Nej, för jag känner mig mer hemma med den här paddan. Som, så det är bättre. Snarare. Jag är mer digital än analog.
Okej.
För att en sak jag har hört av många som är skeptiska till interiören är just att men orka hålla på och fippla med en stor padda. Jag vill ha ett reglage eller någonting för att det här det är jättedistraherande. Men jag tycker det är totalt tvärtom. Det är kanske en generationsfråga. De jag pratar med som har sagt det här har i och för sig varit äldre också. Så att, jag tycker det är en totalt disruptiv teknologi. Jag tycker produkten är fantastisk. Sen är andra elbilar också bra. Det är inte som att Tesla är de enda med en bra elbil. Och ja, jag äger ju lite aktier i Tesla, men det behöver inte alls vara en bra investering, för det är en rätt högt värderad aktie. Men ja, jag bara säga, fantastisk bil, och ska bli jättekul att få vara ägare.
Så du har gjort en riktig lynchning faktiskt?
Jag gjorde en riktig lynchning, men ja, risken här är att, det är tur att det är en liten position, för risken här är att man blir hemmablind och extrem confirmation bias, för att tydligen är det som att bli vegan eller börja crossfitta. Man blir ju en sektmedlem av att vara testlägare.
Mm-hmm.
Så att, det är ju inte bra att vara sektmedlem både när det kommer till aktien och sen också äga bilen själv. Man är dubbelsektad. Så kommer man ju sitta där och bara gå all in. Liksom. Ja, så man får ändå på något sätt, produkten är fantastisk. Så det är lätt att bli och sätta på sig liksom rose colored glasses och tänka den här aktien kommer ju gå till månen, men det är mycket inbyggt och inprisat där.
Ja, det är väl det. Tesla i sig värderas väl högre än typ GM och jättemånga så här stora biltillverkare som tillverkar, vadå, 10 gånger mer bilar?
Exakt.
Så det blir liksom så här värderingen per bil, även om det är ett värderingsmått som inte är konventionellt, men fortfarande om man tänker så.
Ja, men det är
så produktionsvärde och allting sånt där, så blir det ju bara, ja, det blir lite sjukt.
Det är precis, det är ganska sjukt att de är så högt värderade. Så att ja, absolut. Ja, sen får vi se. Det blir jättespännande, men det är, vi står inför, för de som inte har kört en elbil överhuvudtaget, det är ganska många som inte har det, och för de som inte har kört en Tesla, för de är också de bästa elbilarna just nu. Det är ett iPhone moment skulle jag säga.
Och jag hatar iPhone, så ska jag bara hata den då eller?
Ja, men du hade inte haft din lilla Android där om inte det var för en iPhone moment.
Ursäkta, vem var först med smartphones?
Ja, men de sög ju tills iPhone lyckades göra minst. Det har funnits elbilar förut också, de gick inte
heller så bra. Absolut, men bara säga, okej, någon kanske gjorde så att det blev bättre, men det var inte först med allting.
Nej, men det var ju i alla fall det som var katalysatorn, och det här kommer bli katalysatorn för elbilsbranschen.
Ja, ja.
Det är inget
tvekan. Jag kan hålla med om katalysatorn och gjorde så att det var fler som var på det, ungefär lite som ja, men Cybertruck nu kanske gör så att man börjar göra bilar i ett nytt stuk, så att det blir mer att se ut som Blade Runner.
Exakt.
Men att säga att iPhone var första smartphone och blir lack. Multitouch och sånt där. Det var ju fan Sony Ericsson kom ju typ med första.
Jo, men fast det beror på vad man menar med smartphone också.
Ja, absolut.
Jag vet inte hur smarta de var. Men absolut. Touchscreens fanns innan, men de var inte så smarta kanske.
Nej, men det var det som var så kul. Att smartphone, iPhone kom ut, så var det någon som, det var inte jobb. Så jag vet att det var någon annan som sa typ, this is the first phone with touch. Och så bara satt han typ en Ericsson X10 tror jag var något sånt där.
Ja, vad pratar du om?
I have touchscreen.
Okej, men nu är vi ner på semantik här. Du vet vad jag menar.
Jag vill bara hata lite på Tesla och hata lite på Apples produkter. För att
du hoppas att min bil brinner upp. Hur schysst är det?
Ursäkta, jättebra.
Nej, men det är, jag får leverans i februari, mars. Så det ska bli jättekul.
Ja, gött. Men kanske du får ta en roadtrip med den sen.
Ja, du får provköra. Har du körkort?
Jag är från Dalarna. Skärp dig.
Ja, men då får du provköra sen.
Har du körkort? Du är från Dalarna. Förelämpar dig hela min släkt.
Nej, men du kör EPA-traktor och kör ingen körkort.
Nej, men jag har ju kört väldigt länge.
Jag skojar. Men du får provköra den. Då kommer du gå all in Tesla. Så du får hoppas att kursen står lågt då.
Okej.
Eller du kanske är momentum trader. Så du vill att
momentum trader? Oj, kallar du mig Kavas du?
Aha.
Helvete, det är förelämpningen och flyger höger och vänster idag. Okej. Mm-hmm. Ja.
Men jag tänker en bra segway från Tesla.
Det är ingen bra segway om du säger det är en bra segway.
Nej, men en segway i alla fall. Jag tänkte på, för jag, precis som Buffett blev ju, han läste ju Fisher till exempel och blev mer kvalitativ. Jag känner att jag har gjort lite samma resa. Jag började kvantitativt, sen blev jag lite mer kvalitativ och sen... Ja, men om du lyssnar på David Gardner till exempel, en av grundarna av Motley Fool. Han är ju väldigt bara kvalitativ, han räknar nästan ingenting.
Det är knappt så han är kvalitativ. Ibland är det väldigt first level thinking, måste jag säga.
Ja, ibland är det bara, jag gillar produkten.
Bra, måste jag säga.
Ja, han har ju överpresterat. Men han, ja, det har ju mer att göra med att han är disciplinerad. För han köper en aktie, sen säljer han den aldrig. Och Tesla är ju lite en sån investering för mig egentligen. Det är bara, de har inte alls visat att de kan vara lönsamma över en längre period. Så att det är bara en sån investering där jag tror på bolaget och på produkterna. Och då tror jag att lönsamhet will follow i princip. Men då tänkte jag på det spåret. I och med att jag har blivit mycket mer kvalitativt lagd, så börjar jag försöka hitta de här investeringarna där kanske marknaden innan de här bolagen blir darlings. För så fort de börjar visa en...
Innan de blir darlings, menar du då?
Ja, men du vill ju hitta bolag som har en extremt stark produkt och kundbas och kunder som älskar produkten. Mm. Och ja, men, en duration som Tinfonder-gänget säger i affärsmodellen och hela den biten. Men när såna, om du hittar ett sånt bolag innan de når kanske en lönsamhet över längre period och får jättefina tillväxttal på vinst och bottom line, då kan du få vara med om en jättefin uppvärdering. Och då har jag tittat lite efter såna här bolag och tänkte att vi kunde diskutera dem.
Mm, absolut.
Så vad, de bolagen jag tittar på, där det faktiskt... Om man utgår från David Gardners snap-test, alltså om du knäpper med fingrarna och bolaget försvinner, så skulle det göra livet surt för många människor. Det är lite ur det perspektivet jag tittar på det. Och då tänker jag Spotify, Uber och Twitter. För det här är bolag, alltså jättevälkända bolag som hundratals miljoner människor använder. Men aktierna har inte gått bra alls. Spotify har väl stått still. Uber har ju gått ner jättemycket. Och Twitter har ju inte heller alls gått bra. Så jag vet inte, om vi börjar med Spotify, vad tänker du där? Menar du...
Spotify är egentligen den enda som har livskraft, skulle jag säga. I regel, för att absolut, musik har alltid funnits med oss. Det här är bara ett nytt distributionssätt. De har ju ett problem på musiksidan, att deras, ju bättre musik de har, ju mer kostnader får de. Intäkten från mig är fortfarande likadan, fast jag lyssnar på 10 timmar eller 1000 timmar i månaden.
Nu ja. Och, ja, men då säger du indirekt att du tror inte de har en pricing power.
Som jag sa, på musiksidan tror jag det är problematiskt, också på grund av att där finns det mycket mer konkurrens än vad det finns i andra distributionsnät eller andra distributioner av underhåll. Där egentligen de har en chans och kanske i princip bli ett virtuellt radiobolag som de håller på att satsa på. Det är ju podcasts.
Exakt, det är där de vill göra sin original content och få exklusivt innehåll.
Jo, och det är väl där de har egentligen chans på det. Men då går man lite... Då
tar man en lång väg dit då.
Det är en lång väg dit, och då spelar man lite på det här med influencers grejen, att det ska vara vissa personer som pratar om det, att man vill vara förknippas med dem. Då är det mycket mer influencerstuket. Och jag tycker att det stora influencers, just bara men jag tänker Blondin Bellas lilla fall nu.
Vi gör en börspodden nu och...
Nej, vi ska inte göra en börspodden. Jag skiter inte på henne alls. Hon har byggt saker som många andra hade aldrig ha drömt om.
Ja.
Sen att man tar lite genvägar och pratar om sina kanske intäkter och vad man får för exponering, det vet jag, det finns många andra som gör. Och det finns väldigt mycket fel i det, för att det finns inget sätt att kontrollera det på. Så det kanske behöver standardiseras eller typ bättre verktyg. Men om man kollar framåt, då är det jättemånga som jag liksom kollar och lyssnar lite på från influencers-delen, och det är egentligen att bolag vill ha mer mindre influencers som fortfarande har sin integritet kvar och inte alla är på hela tiden och faktiskt är ett nischat område och faktiskt har någon kredibilitet inom någonting.
Alltså inga sellouts.
Nej, inga sellouts. Och...
Det är lite det som handlar grejen med podcast, att du tar bort, vad ska man säga, det kommersiella ur radio och hela den biten.
Jo, då blir det mer att du ska vara ambassadör för någonting du faktiskt tror. Som jag skulle vilja säga att vi är med Börsstat. Om vi ändå, det liksom skulle vara ignorant att säga att vi sitter här i en podcast och säger, pratar om exakt det vi gör. Men det är samma sak där, att vi vill vara sponsor för det sånt vi tror på, sånt vi använder för faktiskt det som är relevant för våra lyssnare och som är relevant för oss själva. Och där tror jag det kommer vara en helt annan grej. Och då blir det lite så här, kommer Spotify vara en plattform där de bara tillåter folk lägga upp musik som vi har nu? Eller kommer de ha det original content och de sitter med ett jättestort team som ska trycka in, liksom pumpa in promotions och allting sånt där i deras podcast?
Men det är där jag inte tror på det.
För exakt, jag tror inte det heller på det. För då kommer det bli som en stor radiokanal där, där de bara köper in liksom per volym. Och då blir det så här, då förlorar vi den här grejen igen, att man lyssnar på en viss podcast för att lyssna på ett visst ämne och väldigt specifikt marknadsföringsmaterial som är relevant.
Även om man inte ens tänker på den aspekten. Jag håller med där att det blir kommersiellt av det hela. Och det är
podcast tvärtom. Ska vara ett samtal som vi vill försöka att det ska vara. Det ska vara inte liksom ett, ska vi säga, ett SR-program.
Nej, och det finns sådana podcast också. liksom väldigt mer kommersiella podcast. Det kan funka, absolut. Mm. Men då är min invändning till om det är caset att man ska ha egna podcast. För det måste vara originals, tycker jag, som ska driva det. För att annars är det en commodity.
Jaja.
Om det är att alla, oj, ja, men de har en plattform du kan lyssna på podcast.
Men vadå, vi kan inte starta 13 olika kanaler som är bara, vad heter det, Energy Morgon allihopa.
Nej.
Nej, liksom då blir det så här, okej, vi har ju Energy Morgon, varför ska du få någonting mer? Då blir det ju bara originella grejer vi måste ha.
Ja, och men problemet med att om man ska satsa på original podcast, till exempel om vi tar Netflix då, som har originals. Mm. Skillnaden är att att göra ett Stranger Things kräver ett x antal 100 miljoner kronor. Att göra en podcast, vet du och jag, kostar någon tusen lapp.
Ja, och sen om man vill hotta upp liksom, utrustningen så är det runt 10 till 15 000.
Ja, det är det om man vill hotta upp den. Men annars kommer det undan väldigt billigt på någon 1-2 000.
Ja.
Och poängen där är då att om du gör originals med inträdesbarriären är 1000 kronor. Ja, chansen är att det kommer komma väldigt mycket bra content. Och vem säger att just din original podcast kommer vara bra? Och ja, då är då den andra biten för att de ska kunna få locka till sig lyssnare exklusivt i sin plattform. Det är om någon till exempel, säg Joe Rogan Experience som har 10 miljoner lyssnare.
Mm.
Om de betalar honom pengar för att vara exklusiv på Spotify.
Men då det blir det som moment 22, okej, man tappar ändå.
Ja, jag tror delvis han skulle säga nej, för han säger nej, podcastformatet är till för att alla ska kunna lyssna på det här.
Exakt.
Jag tänker inte låsa mig till en plattform.
Det är typ demokratiseringen av liksom lyssningen på ett samtal.
100%. Men vi säger att han skulle säga ja då.
Mm.
Då är, ja, visst. Men då kommer det bli ett bidding war för podcast med mycket lyssnare. Och då hamnar du än en gång i det här Netflix-dilemmat att du vill ha original content, för du vill inte hålla på att betala för Vänner och Seinfeld och ha ett bidding war och betala $500 miljoner. Så att du vill ha originals, och det tror jag inte du kan göra med podcast. Du kan inte göra originals music heller, för det finns inget framgångsrecept för att göra musik, och internetbarriärerna är jättelåga. Alla kan göra musik med dator nu också.
Jo, och då kommer man typ, om jag skulle bulta ner i typ varför en podcast värd att lyssna på. Det är ju för att personerna i den är väldigt intressant och ämnet är intressant. Det är ju de två grejerna. Då handlar det ju om att då blir ju mer podcast-sidan i Spotify blir ju mer ett konsultbolag. Mm. Och du vet vad vi tycker om ett konsultbolag.
Mm.
Vi gillar inte alls, för deras själva värdet i dem är ju egentligen...
Balansräkningen i människor.
Ja, balansräkningen i människor. Liksom hela värdet i dem är människorna som bara så här, vet du vad, skit i det här. Jag tar och startar mitt egna bolag och konkurrerar med det.
Ja, när mitt kontrakt går ut, hej då.
Ja, exakt. Och då blir det så här, i princip så... kan du ha en som har en jättebra idé, den blir fundad av Spotify, säger vi, som original content, och de bara säger, okej, vi har blivit typ största podden på Spotify original content, så bara, ja, men jag hoppar av och sen tar jag och startar en egen podcast och skriver bara typ skaparen av, eller producenten av, och så har man typ samma podd, bara att man har den på andra plattformar och får mycket mer exponering och typ får hela kakan själv istället för att dela den med Spotify.
Ja.
Och det är väl där jag tycker typ Spotify har extremt stora, vad ska vi säga, hinder i att bara blow up deras intäktskälla. För det kommer vara väldigt mycket som försvinner ut och in.
Mm, men hela den här diskussionen bygger på att det du sa i början, att du inte tror att musik kommer är intressant.
Nej,
Spotify,
nej.
Att du tänker att det är för mycket konkurrens.
Nej, det är ett... Okay,
för det är där bulken och dess intäkter kommer idag.
För problemet, jag säger att du har musik och du har podcast. Du har två delar i Spotify.
Mm.
Musikdelen har ju som sagt problemet i sin intäktskälla. Eller intäkter kontra hur kostnaderna skalar.
Alltså de har ju inte bruttomarginaler på 80%, men de har ju fortfarande bra marginaler.
Jo, exakt. Och så länge de har bruttomarginaler som är bra procent så är det ju lugnt. Ja. Men problemet är att ju större de blir, ju större problem bör det bli.
Ja, och dessutom är det ju fixt. Det jag gillar med att det inte är fixed cost, utan det är varje lyssning är deras kostnad, så du får inte den skalbarheten som ett Netflix får.
Nej, exakt.
Där de bara betalar in det. Och sen ju fler visningar de får, eller ju fler... subscribers de lägger till är bara ren vinst. Jo, de har redan betalat för content.
Exakt, och det är det man pratar till egentligen ett SaaS-bolag. Varför ett SaaS-bolag är bra? Ja, du tar och kopierar någonting och ger det samma till en kund.
Mm.
Alltså, och då, copy och paste, det kostar ingenting. Medans, så att själva produktionen av en produkt till kostar ju någonting, medan själva produktionen av för Spotify kostar ju någonting faktiskt.
För du lyssnar en gång till, det kostar några ören till den här
artisten. Fast Spotify får ju inte en till spänn, så då enda de egentligen måste
göra... Det får de ju indirekt då.
Ja, fast jag betalar 100 spänn i månaden och nej, det ska vara två låtar eller en låt. Det spelar ju ingen roll.
Nej, jag tänkte på reklamintäkterna.
Jo, absolut. Reklamintäkter är en annan grej, men ingen kommer ju köpa att man sitter och betalar för Spotify och får reklam samtidigt.
Nej. Nu tänker jag på freemium-versionen.
Ja, freemium-versionen är en helt annan grej. Och det handlar ungefär, det är ungefär som SoundCloud och alla de där. Det är ju som Acast också. Och det är, då blir det en helt annan konkurrens. Men jag pratar främst om de som betalar faktiskt för att Spotify...
Nej, då känner man inga extra på att någon sitter och bara pumpar musik. Nej.
Exakt, och då blir det där problemet tycker jag. Där finns det i deras intäktskällor problematiken där. Och så länge de kan visa att de har bruttomarginal så blir det jättebra, men ju större man blir ju fler vill det. Ju större man blir, mindre marginal bör man få.
Alltså mitt problem med dem är som sagt att kostnaden stiger med lyssningar och att jag tror inte de har alltså de har ingen kostkontroll. Sen tror jag att de inte heller har pricing power, för att de ger sig, alltså man borde bli livrädd om ett bolags konkurrenter är Apple, Amazon, Google, YouTube Music. För mig är ju bara oj, för vad händer om Apple skulle säga när ni får 2 år gratis Apple Music med nästa köp av en telefon? Jag vet att jag skulle säga upp mitt Spotify.
Just det med konkurrensgrejen, jag håller med om att det är en problematik. Egentligen har Spotify exakt samma problematik. Eller Netflix har exakt samma problematik med konkurrenter, för de är exakt samma konkurrenter förutom Microsoft. Liksom. Nu kanske de börjar komma in där för de kör mixer och grejer. Så de har konkurrenterna i liksom Google Films och de har Apple TV. Bara de suger så jävla mycket nu. Det är ingenting de satsar
på. De ligger
på.
Så långt efter.
Ja, de ligger så långt efter. Därför är deras huvudkonkurrenter i princip gamla mediebolag.
Ja, det är Disney främst.
Ja, det är Disney främst idag. Ja, liksom.
Precis. Och AT&T och sen Amazon Prime då kanske. Ja.
Och i princip, varför gick man in i musik först som Apple och Google gör? För de har haft det väldigt länge, Google främst. De har haft sina, fast de har inte typ marknadsfört det.
Nej.
Det är för att det är en lättare bransch att komma in i. Om man tänker typ så här, original content, det är inte, spelar ingen roll. Väldigt många lyssnar på sin musik från kanske jättemånga år tillbaka. Det är den samma musik man vill ha. Och artisterna vill vara på så många ställen som möjligt för de får intäkterna per lyssning. Där blir det ju problematik så. Så att jag tycker Spotifys konkurrenssituation och, vad ska man säga, intäkter, skalning mot kostnader är, som du säger, största problemet. Därför tittar jag hellre någon annanstans.
Fast de har ju, det som lockar mig till dem och det som jag ändå tittar på dem, är att de har 248 miljoner subscribers, växer 30% year over year. De har monthly average users i 248 miljoner. De har 113 miljoner betalande subscribers av de här 248. Det här växer med 31% year on year. Så de växer subscribers snabbare än active users, vilket är positivt. Men då är det ju de här negativa aspekterna. Men sen har du med det som är positivt då, är ju att de växer. Användarna växer just nu. Det är cross-platform, vilket är en styrka i sig. För att du kan använda det på din Alexa, på din dator. Du kan använda det på din Android. Du kan använda det på din iPhone. Du bygger upp din spellista. Det krävs ändå lite för att dra iväg någon.
Jag håller med om att det är en excellent produkt.
Precis.
Som är agnostisk med vad du har för hårdvara eller mjukvara eller någonting.
Och det är en bra användarupplevelse.
Det är en jättebra med det. Men med tanke på, igen, med skalningen med intäkter och kostnader. Om inte det, vad ska vi säga, förhållandet ändras. Så kommer det fortfarande vara ett problem att de är bästa produkten. För att ju mer lyssnar de på, ju mer problem får de. Och med tanke på att du kan köra ett familjekonto, vilket sänker kostnaden för per person.
Jaja.
Men kostnaden går upp för Spotify för att 4 personer lyssnar för 150 spänn istället för 400 spänn.
Nej,
då blir det en annan skalning också igen. Då blir det ännu sämre skalning.
Ja, men hela caset är ju på att de ska kunna höja priset. För det är hela caset i Netflix.
Nej, exakt.
Och det är där jag tror att det kan snarare bli ett priskrig. För att musik är en commodity. Alla artister vill finnas på alla plattformar. Du äger ingen av artisterna. Medan Netflix äger vissa av sina serier. Och då, om du vill se Stranger Things, då kan de ta $15 istället för $12. För att du vill ändå se Stranger Things. Du vill se Game of Thrones till exempel. Därför kan HBO kanske höja priset.
Jo, men sen också mer traditionellt om man tittar på musik- och filmbranschen. I film- och seriebranschen är det okej att du har exklusivitet på någonting. I musikbranschen är det inte lika okej.
Nej.
För att där är det så här, okej, varför har inte du musiken från Jay-Z eller Taylor Swift och allting med Tidal liksom så här. Ja, men då är det verkligen folk som typ blir irriterade på det.
Men det är inte bara det, det finns så mycket musik. Det är därför, det är också för att, det. Så att om du ska börja signa exklusivt, det kommer bli så dyrt. För det finns, alltså,
ja, det blir lite, väldigt mycket admin.
Ja, men jag menar det. Det är, så, nej, jag är tveksam.
Jo, och sen om man tar bara ett tecken på det här med kostnaderna, det är problematik.
Mm.
Så mycket som de bråkar med skivbolagen.
Mm.
Om det här inte hade varit en problematik, att det hade skala och de hade bara så här, ah, vi tjänar mer pengar ju mer vi hjälper våran skivbolag. Mm. Då hade de ju betalat ut hur lätt som helst. Mm. Då hade de inte hållit in på pengar eller typ varit i diskussioner. Nu lyssnade jag på förra veckan och var de i någon stämning från något bolag.
Mm.
Och då är det så här, ah, sorry, men det här är typ ert levebröd.
Mm.
Man bråkar inte med sitt levebröd. Men ändå gör de det. Då måste det ju betyda att cost-benefit-analysen, det är värt att bråka om det.
Ja, absolut. Måste de ju tycka.
Vilket är för mig en syn på att det kanske inte är så bra rent skalmässigt hur det förhållandet är med kostnader och intäkter.
Ja. Nej, men det är en disruptiv teknik. Det är ett bra bolag. De växer. Men jag...
Man är kund, men jag är inte investerare.
Nej, om jag säger så här, jag investerar hellre i Netflix. Om jag är tvungen att välja. Men det är fortfarande intressant och jag har ögonen på dem fortfarande. Jag håller fortfarande på i princip att bestämma mig för om jag tycker det är värt att investera. Men jag ser inga moats. Det är för mig för svårt.
Nej, men alltså det kan bli... Vadå, Nokia liksom går upp jättebra och jättemycket intäkter och sen liksom gickar oss.
Ja, men som sagt, Apple bara, man får gratis Apple Music med telefonen. Ja,
vi kan ha fel i säkert 10 år i Spotify.
Mm.
Vi kommer ändå inte köpa, antar jag.
Jag går och funderar hela tiden. Jag vet faktiskt inte. Jag försöker tänka kring det mycket. Det är därför jag vill fråga dig.
Ja, men du hade väl 2 till bolag?
Ja, vi kanske inte kan prata om dem så länge. Men
Spotify var den som jag hade mest att säga.
Ja, tror jag. Det är samma här. Så jag tror den diskussionen tog längre tid än vad de här kommer göra. Men jag tycker faktiskt Twitter börjar bli intressant här. Om vi bara kollar senaste rapporten, för den var ner på den rapporten. Mm. Då kan man tänka att det är en katastrofrapport. Men omsättningen går upp 9% year over year i Q3. Monetizable daily active users, alltså hur många som använder...
Monetizable daily active users.
Okay. Ja, alltså hur många dagliga användare som de känner att de kan tjäna pengar på genom att kränga reklam till.
Väldigt subjektivt ord, vill jag väl säga.
Ja, men de uppgick till 145 miljoner då. 17% year over year ökar det med. Det här är en plattform alla vi använder, tror jag. Du och jag använder garanterat den. Många av våra lyssnare tror jag har hittat till oss via Twitter. Twitter är, tycker jag, en jättebra social medieplattform. Det är den enda jag använder nästan. Jag har Instagram, jag har Facebook, jag är aldrig ute. Men jag är ute på Twitter varje dag. Informationsutbyte, det är jättebra. Mindre, vad ska man säga, tycker jag, mindre brus på Twitter. Man får nyheter direkt. Man utbyter idéer med likasinnade. Jag tycker det är en fantastisk tjänst. Och de växer, alltså du får tänka på att omsättningen ökar med 9% och det här var en dålig rapport. Daily active users ökar med 17% och det var en dålig rapport. Det här har CP15 och då får du tänka att du har nätverkseffekt i Twitter. Det är inte lätt att göra ett nytt Twitter. Så du har moats där också.
Nej, och jag håller med om allting. Du har i princip ett chattforum för folk som är intresserade. Vilket jag bör vara som LinkedIn, alltså att varje daily active user borde vara mer värd än till exempel Facebook egentligen.
Ja.
Du har mycket mer engagement på Twitter än vad du har i de flesta grejer, förutom typ på vissa typ grupper på Facebook när du klagar på saker. Men du har mer genuint engagement på Twitter.
Ja, det tycker jag också.
Väldigt mycket sånt, men det är samma produkt nu som när de startade.
Det är inget fel på produkten.
Nej,
det är bara att de inte lyckas monetisera det. Men nu, absolut, det handlas till P15 om är lönsamma.
Men om du tittar på skillnaden mellan typ Facebook när de kom in på på börsen.
Mm.
Då hade de ju typ precis köpt Spotify eller precis köpt Instagram.
Det vet jag inte. Men det var där kring. Ja.
När de kom in så var det mycket snack om ni är jättebra på att monetisera liksom webbsidan. Men ingen är det längre. Folk är inne i mobilen. Då var det frågan, är ni duktiga på att monetisera i mobilen? Ja, det lyckades med. De lyckades sen också monetisera Instagram.
Ja, fast vänta nu. Den följer väldigt mycket från IPO också.
Ja, den följer jättemycket på IPO. Ja. För att
sen kommer det här.
Jo, men det är för att det tog ju lång tid innan. Ja. De gör det ju inte på en dag. Det är inte så här liksom tidsaspekten. Men fortfarande, vi kollar rent operationellt skit i kursen. Så har de lyckats komma över hinder som man har pratat om att de har. Det har ju inte Twitter visat. De har ju haft sin plattform exakt likadan som nu. Det enda de har ändrat är i princip att du kan skriva 100 eller 280 tecken istället för 140.
Ja.
Var så här, wow, jättekonstigt att det är ett hinder. Mm. De har haft ungefär, i princip samma plattform. De har haft lite Periscope har de haft. Det har inte,
ja, det var en flopp.
Det har inte tagit vid alls.
Nej.
Vilket var väldigt tidigt att egentligen köra ett Periscope, vilket är ungefär som Facebook Live eller YouTube Live, vilket borde ha varit en bra grej, men uppenbarligen inte. De har inte lyckats monetisera nu på något vettigt sätt. Jag tror de hade typ 2 kvartal där det såg bra ut.
De är ju lönsamma, men
jo, de är lönsamma,
och de är lågt värderade. Så att,
men
de har ju inte tillväxt i vinst så mycket.
För mig är problemet att Twitter har rent operationellt med sin produkt är kvar där de i princip var.
Jag skulle säga så här, de har gått från att inte tjäna pengar till att tjäna pengar, vilket för mig är jättestort. Sen, om bolaget har moat, de har en sticky produkt, de ökar antalet användare. Om det enda de behöver lösa för att aktien ska gå bra och för att bolaget ska gå bra är att kunna tjäna pengar på sina användare. För mig är det inte en så stor gåta att lösa. Tycker inte att det borde vara.
Men det är en stor gåta alla har frågat sig förut med sociala medier. Och med tanke på de stands som Twitter har tagit de senaste tiden. Att de,
ja, inga political ads.
Inga political ads.
Och det kommer ju skada lönsamheten. Men det kommer ju också ge dem kanske att de får mer folk som går över och vill faktiskt köra ads på deras plattform för att det inte är massa. Facebook har ju haft jättemycket dålig, alltså badwill egentligen, som gör att folk kanske väljer bort det som plattform också.
Jo, absolut. Men om du kollar på Twitter nu, vad ser du för ad?
Det är ganska mycket, det är antagligen kopplat till mig. Men jag ser rätt mycket lite spelads. Typ, jag tror Blizzard har dykt upp som sponsor. Sen, det är inte så konstigt kanske. Jag pratar om dem och följer dem och sådär.
Mm.
Sen lite business-relaterade ads.
Alltså jag ser ju typ scam ads.
Aha.
Jag får ju typ upp den här med Fredrik Wikingsson och hitta Filip Hammar har hittat sättet att göra sig pensionär inom loppet av 6 månader.
Ja, det är väl sånt du googlar på.
Ja, exakt.
Tack. jag får vara bra.
Nej, men så att
det får du också sån här big dick pills eller?
Nej, man får inte det man har, ja.
Nej, men jag får typ, nej, men nu tar jag upp, jag sitter faktiskt och kollar nu på telefonen. Nu är det någon, köpa biljetter till någon konsert till exempel, fick jag upp nu. Ja, okej, nu fick jag någon Filip Hammarad faktiskt som du snackade om. I stort sett, ingen kan förklara hans sista utspel. Det var någon clickbait.
Ja, och det är det jag menar. Och så tittar du vem som har
Bet365 dock.
Du har bra och du har skit. Men att du får in de där skiten som är, för om du kollar vilken användare den är på den där typ Filip Hammar-grejen, det är ju någon
personal traffic heter det.
Ja, exakt. Mm. Och det är så här, okej. Har man ingen typ, ska man säga, filter för det här?
Men har du varit inne på Instagram och Facebook?
Det är, ja, det är
ju högt och lågt där. Ja,
ja,
och
vet,
det går ju rätt bra för dem.
Ja, jag vet. Men jag gillar ju inte alls. Jag köper ju typ ingenting på Instagram för att jag ser det där.
Nej, men uppenbarligen går det bra.
Ja, uppenbarligen
för
går det
Facebook.
Bra. Och det är väl det som inte jag...
Du är inte kundgruppen kanske?
Nej, jag
har
inte...
Jag har aldrig köpt på en sån grej jag har aldrig bett. Knappt, jag har knappt köpt någon trisslott. Alltså.
Nej, så här, jag har aldrig ägt ett sociala mediebolag. För att på något sätt så blir jag väl kanske absolut inte den som egentligen är bra på sociala medier. Egentligen på något sätt sådär. Och egentligen i privat inte heller någon bra på det där. För jag typ i princip hatar det. För det i princip handlar bara om att visa sin fucking image hela tiden.
Ja, men det roliga är att du är ju på Twitter varje dag.
Ja, men jag är på Twitter varje dag. Men det är också på ett sånt sätt ha med ett alias för att jag inte tycker att folk ska bry sig om vem jag egentligen är.
Och nej, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att du tycker produkten är bra. Du
jag
är där.
Jag tycker produkten är bra för där kan jag komma i kontakt med saker. Det är mer ett kommunikationssätt än att det är
min poäng är att om du har en produkt som lockar eyeballs, vilket dina eyeballs är där väldigt många timmar per dag, då är det attraktivt för marknadsförare. Det borde inte vara jättesvårt för Twitter att tjäna pengar. De är lönsamma nu. De handlas till P15. Jag tror att produkten är bra. Det är stickiness. Jag skulle ha jättesvårt att byta från Twitter till något annat. Mm. Jag har byggt upp liksom en nätverk. Man har sina följare. Man har byggt upp liksom vilka man själv följer. Eyeballsen är där. Det är sticky tror jag. Jag tror inte det är svårt och monetisera. Plus att det Twitter kan göra är exakt det Instagram gör. Och marknadsföra innan demandet har uppstått. Alltså påverka personen innan de gör en sökning.
Du skapar attention and desire istället för att du gör som,
ja, Google.
Som Google och skapar exakt. Decision.
Ja, och det är därför du som inte har klickat på något, jag har inte heller klickat på något, du blir ändå påverkad undermedvetet om du ser kanske massa reklam för Nike-skor. Och så när du ska köpa löparskor kanske du bara lutar lite mer åt Nike fast du inte vet varför.
Naja.
Så att, jag tycker faktiskt Twitter är intressant. Det känns som att du inte tror att de kan monetisera kanske.
Nej, men jag tycker problemet är att deras produktutveckling har stått still.
Mm.
Du har inte sett något nytt, du har inte sett någonting extra, du har inte sett någonting som gör produkten utvecklas. Det är precis inte det enda som har utvecklats är egentligen de personer du pratar med. Det har ingenting med Twitter att göra i sig som bolag.
Nej, alltså plattformen i sig har väl inte blivit mycket bättre. Nej. Det är väl lite för att den alltid har varit så pass bra, tillräckligt bra.
Ja,
den är bara, i sin simplicitet är den så bra.
Det är väl så man kan se det då. Att antingen att den redan är så jäkla bra eller att den aldrig, att den har inte blivit bättre. De har ett problem med, ska vi säga, för mig innovation. För de har gjort vissa försök som har väl helt fallerat.
Fast då borde ju det, om det är plattformen det är fel på, då borde ju active users inte gå upp med 17%. Och du borde inte vara kvar.
Men det är det jag menar. Att du inte har någon innovation kommer att göra att du inte kommer att kunna ta högre pris. Det är det jag menar. All innovation i vår värld är ju det som gör att du får inflation och prishöjningar.
Nej, jag skulle säga att om plattformen inte är tillräckligt bra leder det till att du inte får tillräckligt mycket users. De har usersen, det är bara att de inte kan ta betalt för sina users. Precis som att Snapchat har en bra produkt, men de kan inte ta betalt för det. Det handlar inte om att Snapchat inte är en bra produkt, det handlar om att hur integrerar du ads i Snapchat utan att du förstör användarupplevelsen. Instagram lyckas, enligt vissa gör det, enligt vissa tycker jag är mycket för mycket reklam, men de tjänar pengar i alla fall och folk använder fortfarande Instagram. Jag tror att det jag försöker säga är att plattformen är tillräckligt bra. Det är den. Det behöver inte innoveras. Det är tillräckligt mycket användare. Användarna går inte därifrån. De har ingen churn. De ökar antalet användare. Det bevisar att plattformen är tillräckligt bra. Mm. Frågan är, kan de monetisera det utan att förstöra användarupplevelsen? Ja, jag tror faktiskt att de kan göra det. För så mycket. De här adsen ser ut som tweets. Jag tycker att de bara försvinner in i flödet. Jag tycker de är mindre invasiva än Instagram ads. Mm. Så jag
det är dålig uppmärksamhet att inte säga att det står sponsrat när jag hör nu.
Jo, men det är inte lika in your face som en Instagram ad. Det tycker inte jag. Men i alla fall, jag är lite intresserad här. Jag börjar faktiskt bli intresserad. Jag tycker det är väldigt lågt värderat om man tror att de kan monetisera bättre.
Ja, alltså jag vet inte. Om man inte har utvecklat plattform på något sätt, man har fallerat med andra grejer, så fattas det innovation. Och då tycker jag det är lite problem direkt i ett bolag.
Men du tycker plattformen inte är tillräckligt bra?
Nej, jag tycker plattformen är jättebra för det jag gör just nu. Men att det kan integreras till något annat, det vet jag inte. Det är lite som det här med facitmaskinerna. Vad skitbra min räknare, men sen kom det någonting nytt. Och så bar man ut det liksom.
Det är där jag tror, det är där jag menar på att de har en moat. Det är svårt att göra ett nytt Twitter. Och för över alla användare som redan har massa följare. Jag tror det är jättesvårt.
Jo, men det borde ha varit som med Lunarstorm och alla de här andra, MySpace också. Men
då tycker du Facebook har samma risk då?
Ja.
Du tycker inte det är tillräckligt bra moats?
Alltså de har ju sin moat i att de kan köpa upp nya grejer. Att de har både Instagram och WhatsApp. Medan Facebook i sig, eller Facebook i sig som bolag har ju appar nu med sociala medier för i princip alla kundgrupper, vilket är jättebra. Men Facebook i sig, den själva appen, har ju resulterat och blir typ för mig typ ett så här köp- och säljområde eller typ ha koll på event.
Det finns kanske starkare moats, men alltså, jag tycker väl att
engagement i liksom Facebook längre,
menar. Jag tycker väl moten är rätt stark i Facebook och Twitter, men jag ska väl, sen är ingenting en sure thing. Du kan bli disruptad, men det är svårt att se.
Men det kommer visa sig att jag köper ju inte dem. Jag tror inte på det sättet.
Nej, okej. Okay. Ja, men intressant att höra dina tankar.
Vad har du sista bolaget?
Uber, men vi kanske kan skippa den diskussionen.
Uber är den som jag tycker har minst.
Ja, samma här. Vi kan kortfatta att jag tror att de har jättemycket konkurrens och jättemycket problem och nej.
Alltså Uber är den som har mest problem, skulle jag säga. För att om man förenklar lätt så är det typ en mäklare mellan med bilar och personer som vill att bli körd någonstans. Och de har en dynamisk prismodell. Men typ bara kolla på att Grab konkurrerar ut dem i liksom Sydostasien.
Lokala marknaden. London fick de problem senast.
London har en problem i själva deras modell att inte man ska vara typ en giggare egentligen köra där. Det är det som är problematiken. De vill inte ta någon ansvar. Punkt.
Nej, men jag håller med. Jag tycker Jag tycker Twitter är intressantast av de här. Sen Spotify. Båda de två skulle jag. Jag lutar nästan att köpa på Twitter. Spotify måste jag tänka lite mer. Uber är inte intresserad av. Men alla är disruptiva tekniker och alla vi använder dem. Men ja, kul att höra dina tankar i alla fall.
Ja, det var ju typ halva på det. Okej, men ska vi gå vidare till...
Det är du som babblar på.
Ursäkta att jag fick typ upprepa mig för att jag ska komma in i din tjocka skalle ibland.
Jag tycker fortfarande fel, men...
Såklart du tycker att jag har fel.
Ja,
jag tar emot dig, såklart du tycker att jag har fel. Kom igen.
Ja, det är upp till lyssnarna att göra.
Ja, ja. Jag får se vad marknaden säger
istället. Mm, mm. Ja, faktiskt. Där får vi facit.
Exakt. Ska vi gå till, över till nyhet som jag har då. XVIA Perfusion, som jag inte brukar prata om, för den ligger i min Deadpool-portfölj. Men... De fick i alla fall ett så kallat breakthrough device designation av FDA i USA. Vilket är liksom sjuk, ska man säga, validering av deras produkt, Steen Solution. Med, egentligen vad de gör är att de tar ett organ, ser till så att det lever längre för att göra en transplantation. Och i princip så brukar de prata om att runt 20% av alla transplantationer, alla organ som man tänker göra transplantation med, blir inte gjorda för att de blir förstörda, för att det är för långt att transportera det till, från donatorn till den som ska ta emot och så vidare och så vidare. Så att XVIVO har ju här ett system som egentligen kan ta vara på organet och hålla det liksom vid liv, så att säga, längre än vad man har för lösningar idag.
Mm.
Så det är liksom just det här med breakthrough device designation är det är extremt stort, och vilket kommer antagligen göra att XVIVO får mer exponering för sin produkt. Och ju mer man säljer en sån här lösning, ju mer kan man sälja liksom service efterhand, så att det blir lite som ett medtech-bolag a la Atlas Copco.
Mm.
För i slutändan så kommer det bli att det är mer service som man får in än att det är maskiner man säljer.
Mm-hmm. Ah, det är ju en big deal.
Ja.
Att få FDA approval typ.
Exakt. Mm. Så är det.
Ja, men kul. Hur reagerar aktien?
Ja, alltså det var inte så våldsam uppgång. Men det här liksom, vad ska man säga, det lägger mer vägen framåt för XVIVO. Som jag tror kommer vara väldigt, väldigt bra framåt, för att det ökar antal som kan få donationer, och vi kastar bort mindre organ. Mindre organ går till spillo. Det är win-win för allihopa egentligen inblandade.
Mm.
Så, ja, XVIVO.
Ja. Jag tänkte bara lämna lite snabbt. Jag tecknade Herantis. Man brukar säga att det finns inga gratis luncher. Men i Herantis fanns det. Det är ju ett finskt forskningsbolag som skulle noteras på Stockholmsbörsen. Eller dubbelnoteras, om det är den tekniska termen, vet jag inte. Men ja, den dubbelnoterades i alla fall. Och samtidigt som den skulle komma in på Stockholmsbörsen på 71 kronor, så handlades den i runt 85-90 kronor på, eller 9 euro på Helsingforsbörsen. Så att det var bara teckna, tycker jag. Det var en no-brainer. Sen visste man inte om det priset skulle hålla i sig. Men sen samtidigt, anledningen till att jag ens började titta på det här bolaget var för att jag lyssnade på podd.
Passerar på den.
Ja, precis. Med Medica förvaltaren. Och han sa att det är en potentiell 10-bagger. Men jag kan ingenting om det här.
Jag ska också säga om alla mina, så du köper dem.
Ja, ja, det är ju en bra grej att säga. Men du kanske ska bli en stjärnförvaltare först. Innan jag lyssnar på det. Nej, så han, i alla fall, jag kan inte det här alls. Det är ett forskningsbolag, det är alldeles svårt. Så jag körde bara en teckna-sälj. Sen fick jag så en liten tilldelning ändå. Men märkligt sätt att dubbelnotera på, tycker jag, på något sätt.
Vadå?
Ja, men att de sätter så lågt pris. Och även om de inte vet...
Vadå sätter lågt pris?
Nej, men det är märkligt att Helsingforsbörsen handlar upp den aktien, för den faller ju 20% nästa dag för att de säljer den för att köpas.
Jo, alltså,
men... Hur tänker man då när man sitter och äger den dagen innan, när man vet att den ska...
Ja, de som sitter och äger Helsingfors, de får skydda sig själva.
Ja, lite, men det. Jag förstår inte hela...
Men jag har sett en del kommentarer på Twitter som säger typ så här: okej, hur kan man sätta och notera något bolag för, vad är det, 40% lägre?
Ja, jag uttryckte mig fel. Det är ju inte börsen som ska bestämma priset på... Nej, det är, men de som, jag fattar inte, de som handlade upp den på Helsingforsbörsen egentligen.
Ja, de som handlade upp den på Helsingforsbörsen, medan man får liksom information att den ska noteras i Sverige.
På 70 kronor.
Man bara säger, Ja. Den borde liksom ha, det borde vara en våt filt över den under tiden.
Exakt. Jag förstod inte alls det.
Och de som inte förstår att typ så här, att inte den sätts på notering exakt likadant som Helsingfors börsen gör, de förstår inte att det är liksom en process att noteras. Ja. Det är inte så här att kursen sats inte dagen innan.
Ja. Nej. Liksom, men det är märkligt hur marknaden kan vara så dum ibland bara.
Ja,
det, men, det var en gratis lunch i alla fall. Jag fick någon tusenlapp, en 2000. Ja, jag fick en liten tilldelning.
Det är skönt att ha en one-to-one peer.
Ja, exakt. Bara,
vad borde den aktien värd? Det är värd exakt så mycket.
Jag har gjort en peer-to-peer-analys.
Peer-to-peer-analysen är klockren här. Man bara, vad borde den vara värd? Jag tror den borde vara värd det här. Bara, okay.
Ja, det var min analys egentligen. Det var ganska enkel.
Ja, det var ju inga Excel-ark på den där.
Nej.
Så är det. Nästa nyhet som jag har egentligen att Microsoft har ju visat upp sin Xbox Series X.
Sex. Box.
Okej.
Series What? X.
Series Xbox. Okay, ja.
Sexbox.
10 om man säger iPhone.
Ah.
X10 om man vet romerska siffror. Gladiator.
Ja, du gillar det.
Och egentligen, ingenting egentligen mer med det om egentligen vad det är och allting sånt där. Jag har inte satt mig in i det, men det som egentligen det här kännetecknar, det är att vi får en ny konsolcykel. För Sony har släppt också sin. Båda säger att de kommer vara till handel runt jul 2020.
Mm.
Vilket kommer bli en helt enorm antagligen uppköp av de här båda produkterna. Jag är lite mer av valet kvar om jag ska köpa en själv faktiskt. Det kommer antagligen bli att jag köper en själv. Jag känner mig själv.
Wow, är du en Xbox eller en PlayStation kille?
Ja, den sitter ju framför dig.
Ja, du är en Xbox kille.
Ja, och så Halo for life.
Det var bra. Så,
och egentligen det jag vill ta fram här, för att en polare på Twitter, Johan Stutt, har liksom lagt ut om vad en konsolcykel brukar generera för uppgångar i gamingbolag.
Mm.
Och då har han delat en artikel från Barron's som delar en analys av Coven där de säger att i snitt så gick Activision, Take-Two och Electronic Arts upp 26% i medel på de 12 månaderna innan stora konsolsläpp.
Är det dags nu då?
Ja, så
de är ju rätt lågt värderade.
Ja, och de datum som man sa är 2025 och 2013.
Mm-hmm.
Så det här är någonting jag tycker alla ska ha koll på lite framåt, och egentligen de som är intresserade av gaming, kolla på bolag kanske med mer exponering mot konsoler, inte de som är exponerade mot typ Steam eller och så vidare.
Och då är det ju EA och Take-Two.
EA och Take-Two, riktigt stora. Activision tror jag bara åker med. Helt ärligt, de har ju absolut, de har sitt kod och lite sånt.
Ja, men det är inte lika mycket.
Nej, liksom största bulken, det är ju mer Activision, det är ju Blizzard, har ju inte liksom konsolspel.
Nej, och sen är King ju största benet nu.
Exakt, ja. King växer ju som satan.
Ja.
Så att, men Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two.
Ja, just det, Ubisoft blir bra för, för mina aktier där. För de är ju nästan störst på konsol.
Exakt, och det är där lite jag tänker att om folk framåt vill kolla lite mer så skulle jag nog kolla på det här och försöka få den här medvinden med sig. Och,
fast det är ju 12 månader, det är ju nu.
12 månader, ja, exakt. Så att, från och med nu framåt är uppgången bara räkna med.
Nej, fast det var väl 12 månader framåt, eller var det 12 månader och sen?
Det är 12 månader preceding, så 12 månader före.
Ah, ja, men då så. Och det är ju perfekt, det har ju dippat med Ubisoft där. Exakt. Att köpa.
Och jag kollar lite på Newso som är också en gaming, ska vi säga, research-sida, research-företag. De har ju dragit ner sina estimat på hur mycket marknaden kommer att vara värd i 2019. Mest på grund av konsolförsäljningen. Jag tror det som har egentligen bidragit mest, det är egentligen att man har annonserat att de här konsolerna kommer. Mm. Och då känner man sig, okej, det är ett år framåt, ska jag verkligen köpa en Xbox eller en PS?
Mm.
Och Xbox och PS är ju dyrare än en Switch.
Mm.
Men Switch går ju skitbra.
Ja.
Så jag tror du har en prisskillnad där och fler väntar med att köpa sin Xbox och PlayStation. Därför tror jag marknaden i helhet går ner i värde på grund av de här sakerna.
Okej. Okay.
Newso sa också lite att det var där de tror att konsolerna liksom sett en decline egentligen i tillväxten av dem. Det är fortfarande en tillväxt på runt 7-8% i konsoler. Så att,
Ja, en annan aspekt av, intressant aspekt av det är hur AMD och Nvidia påverkar det här också. Mm. Det kommer antagligen bli AMD som är leverantör med deras APU till båda de här, skulle jag gissa på. Och AMD går riktigt bra. Jag har ju ägt dem innan och jag tror att med deras nya arkitektur och plus en ny konsolcykel som kommer tidigare än vad man har trott egentligen. För många spekulerar om att nya generationen konsoler skulle komma om kanske 2-3 år framåt. Mm. Så att det här är positivt för AMD skulle jag säga.
Jag tror ju varför de kommer ut nu, det är ju för att de känner sig, vad ska man säga, flåset i nacken åt Stadia.
Det kan mycket väl vara det, absolut.
Ja, men ja, det var det liksom om gaming lite sådär, jag har snappat upp.
Ja, och jag tänkte prata lite om, jag har fått en del frågor om Naspers och Prosus, och det är egentligen, ja, egentligen då på grund av Tencent, för att det är därför man investerar i de här främst, för att... Ja, Tencent-innehavet överstiger ju hela marknadsvärdet på båda de här. Men då är det så här att Naspers gjorde ju en spin-off av Prosus. Delade ut hela Prosus-innehavet till Naspers-ägarna. Och Prosus innehåller alla internationella tillgångar i Naspers. Och det är då Tencent med flera och PayU och massa andra intressanta bolag. Jag ska inte gå in på det. Ni kan lyssna på Tencent-analysen. Men... Du har fått fråga vilken man ska köpa. Och nu är det så att Prosus ägs till 70... Naspers äger 73% av Prosus. Och Prosus då är värderat idag till 105 miljarder euro ungefär. Deras Tencent-innehav uppgår till 127 miljarder euro. Så att det är 17% rabatt om du köper... Tencent i en Prosus. Och så får du alla andra internationella tillgångar då på köpet. Så du får 17% rabatt på Tencent och allting annat gratis. Vilket är en ganska bra deal tycker jag. För jag tycker om de tillgångarna också. Många av dem. Nu är det så att, som jag sa, Naspers äger 73% av Prosus. Och Naspers market cap är 60 miljarder euro. Så det innebär att du får en rabatt på 35% om du köper Prosus genom Naspers. Så du köper Tencent genom Prosus och Naspers genom, eller Prosus genom Naspers. Så det blir så dubbelrabatt på det. Så då är det 35% rabatt om du köper Naspers. Så att, för mig är egentligen Naspers är det bättre köpet. Sen kanske jag aldrig får uppvärderingen. Jag tror det är lättare att få uppvärderingen i Prosus faktiskt. Och det är lättare att handla den genom Avanza. Så att det där är svårt att säga vad som är bästa köpet. Men rent om du kollar värderingsmässigt är Naspers det bättre köpet. Sen tror jag att Prosus kan uppvärderas bättre. För att det är en mycket renare play på Tencent och de internationella tillgångarna. Så att, ja, man får väl tänka själv vad man tycker är värt att göra här. Men jag lutar nog ändå att Prosus är renare playet. Och det är lättare att köpa och handla genom Avanza också.
Ja, jag gillar ju renare play också. Så att jag hade ju köpt Prosus direkt.
Ja, 17% rabatt på Tencent är rätt bra. Och alla andra internationella tillgångar
gratis. Ja, jag vill hellre ha direkt exponering mot dem än att sitta med Naspers som också sitter på en annan marknad som också är lite jobbig. Ja, okej. Okay. Det är Alice.
Ja.
Ja. Du har väl skrivit ut en tweet också om det här som du kanske kan dela igen. Det är mycket siffror från och tillbaka. Så att,
ja, precis. Precis. Jag kan uppdatera till och med den tweeten. Ja.
Yes. Så tar jag och ger dig det som hemläxa. Min nästa nyhet egentligen är Cellink. Också ett bolag i min Deadpool-portfölj. Alltså extremt litet, de tjänar inga pengar. Men de har kommit med finansiella targets.
Mm-hmm.
Vilket jag inte alls förväntar mig att få från Cellink.
Är de som printar?
Ja, kör organ, bioprints. Typ. Exakt, så att printar organ, printar celler. Där de liksom jobbar med. Så de har kommit upp med finansiella targets för perioden 2019-2020. Och målen är, som de säger, att de ska ha en organisk celltillväxt på över 35% per år. Så att det är det de säger. Och de säger även i sitt meddelande att Cellink kommer också att gräva igenom förvärv. Så att du har 35% per år organiskt plus förvärv chans då att de ska växa på det. Sen att de ska visa en positiv EBITDA-marginal.
Jaha.
Så de ska börja bli lönsamma nu. Vilket är också helt sjukt. För mig, jag trodde inte det skulle ligga här. Jag trodde det skulle vara minst 2-3 år framåt. Det säger nog allting om hur lite jag gör analys i min Deadpool-portfölj. Så det är ingen portfölj man ska följa överhuvudtaget. Sen har de också tagit ett...
Det är hela min portfölj.
Ja.
Har de också satt ett mål att deras net debt mot EBITDA ska vara lägre än 3.
Ja, den klassiska regeln. Det är många som har regeln. Under 3. Det har jag till och med som i min analysman.
Exakt. Mm. Så
de kanske har sett den.
Absolut inte. så det jag blir väldigt imponerad att de kommer med de här målen redan så här tidigt för mig. För att stort sett är de största kunderna egentligen universitet. De är egentligen mot forskare just nu. Och egentligen målet med dem är ju att för mig end goal är ju egentligen att de ska börja printa organ. Men för mig är det någonting som är 10-15 år framåt. Så de kanske ska växa till ett sobi under tiden. Men kan bli väl uppköpta av till exempel någon annat stort farmabolag innan. Mm.
Ja, så, ja, jag har inte så mycket att säga. Det här bolaget har inte ens funnits på min radar. Men
nej, exakt. Men, och det är väldigt litet och det vill jag bara poängtera. Men jag tyckte att det var väldigt coolt att de kom ut med de här målen och verkligen konkretiserar vad de vill komma framåt med.
Ja, men utan att kunna någonting om bolaget så förstår jag ändå nyheten med den bakgrunden. Och det är gett mig att om man går in i ett bolag bara för att man tänker att det här är en jättebra idé och det här är ett bolag som någon gång i framtiden kanske är lönsamt, ja. så förstår jag att man blir positivt överraskad om det kommer en sån här nyhet.
Men det är ju här min David Gardner-portfölj. Alltså i princip typ så här, titta på ett bolag som man säger, okej, de gör cool idé. Grej. Mm. Cool grej, de bör ha större, ifall det flyger som cool grej, bör de ha större intäkter i framtiden än vad de har nu.
Ja, men du kollar i princip på en PowerPoint och bara, ja, bra idé.
Om jag ens gör det, jag typ går in på hemsidan, ja. Kollar screenen igenom och bara, jag ser vad de gör. Okej, okay. Precis.
Ja. Så att, ja, men då förstår jag att det är verkligen kul att få, att, för då talar det verkligen att när man börjar bli lönsam visar verkligen att vi kan också tjäna pengar på idén. Vilket det brukar vara kruxet med idéer.
Ja,
det är alla så,
vi pratar ju bara om Twitter om det till exempel.
Precis, de tjänar också pengar på idén.
Ja, de tjänar pengar faktiskt. Det är bra. ja, det var Cellink.
Ja, du hade lite fler nyheter. Den här gången är det du som har nyheter.
Oj, inte oj, vad är det som hänt? Egentligen bara en kort nyhet att Citigroup och PayPal ska göra ett institutionellt partnership på institutionella payment. Och egentligen det vi pratade om när vi pratade om fintech när vi var från Singapore, vi såg ju tredje generationen som att man måste kunna göra överföringar konto till konto och att mobila digitala wallet måste kunna gå konto till liksom walleten. Och det har ju nu Citigroup och PayPal gjort möjligt för deras institutionella kunder. Så i princip handlar det om att typ merchant som jobbar med Citibank och liksom är kopplade till dem kommer kunna sätta in pengar och ta ut pengar från digitala wallets hos kunder till PayPal. Så att det är ju ett steg på vägen där vi pratar om. Men som man kanske ska komma ihåg att vi pratar också om att PayPal är ju efter till exempel Cash App.
Och de har ju redan blivit leapfrågade. Så att,
exakt.
Ja, nu springer de ju kapp det de gör nu. De drar ju inte ifrån.
Nej, nej. Det här är ju att man går i kapp egentligen. Ja. Man går i kapp, vad ska vi säga, när edgen längst bort.
Mm.
För att alla är ju inte i leapfrogging, så att säga. Ibland pratar man om som att alla så här, har leapfrogat och så bara typ, okej, men det är typ 5% av ens befolkning som har leapfrogat det egentligen.
Ja, precis.
Så det är så här, bulken är oftast här i mitten, som man brukar säga. Om man ser en early adopter-kurva som man brukar prata om. Så att jag har ju varit lite, ska man säga, osäker runt PayPal. Jag kanske borde kolla på Square mer och så vidare och så vidare. Det här gör ju i alla fall att jag känner att de går framåt med det. Så att ja, det ska bli kul att se hur det här utvecklas framåt och egentligen se vad som händer i payments och fintech-marknaden efter det här.
Ja, men problemet för mig med det är en bra nyhet för att de behöver göra något med sin wallet. Men problemet är att det här gäller ju bara Citigroup då, antar jag.
Och
då måste man göra det här med alla banker. Och då sker, om de fokuserar på att göra det här i västvärlden, där man redan i mångt och mycket kommer upp med mycket bättre lösningar, som att där de är swish-liknande funktioner som Cash App, där du bara kopplar ditt Cash App-konto till ditt bankkonto. Och det funkar med alla banker, vad jag fattar det som. Eller de storbankerna. Så ja, det är lite playing catch-up, men det är bra att de gör det än att de inte gör det, såklart. Men
jo, jag håller med. Och det är i princip det som jag tycker är problematiken med själva nyheten. Att man måste samarbeta med en bank. Måste man göra med alla banker då?
Och även om man gör det, så måste du har ju ändå en wallet du ska mellanlanda i. Vad jag fattar är som jag använder Cash App, då var det ju mer som Swish, att du mellanlandar inte i Swish.
Mm.
Det är ju liksom...
Det är bara den som möjliggör själva betalningen.
Ja, och det är det jag vill ha. Jag vill inte ha något, ett till konto.
Nej, och det håller jag med om. Mm. Och därför hoppas jag ju att på det här sättet att det blir mer integrerat med digitala walletsen för PayPal mot konton än vad det har varit nu då, förut.
Mm. Ja, ja, men det är bra att de gör det.
Absolut. Det är ju rätt riktning så att säga. Mm. Var det alla nyheter för idag?
Jag tror det.
Mm.
Och lyssnafrågor.
Lyssnafrågor så har vi hoppat över den här månaden.
Jag kan hitta på några nu. Oj, här frågar Kalle 2 varför Danne är så bra. Vad har du att säga?
Ja, okej, Kalle. Var har du den informationen ifrån?
Ja, nej, men
feels like fake news.
Jag tappar bollen.
Ja, du tar bollen. Det är bra det. Ja. Ja, okej. Ja, det händer. Avsnittet är fortfarande över en timme, så jag tror inte folk grinar.
Ja, utan. Det var tur att vi inte hade lyssnat på frågan. Det var det jag tänkte faktiskt när jag sket i och twittade. Jag visste att det skulle bli så här.
Efter konstruktionens mästare här, ja. Eller?
Ja, nej, men och disclaimer så. Jag äger Tesla. Jag äger ingen Twitter, ingen Spotify, ingen Uber. Väger mer? Väger du?
Jag äger ju Cellink, PayPal, Microsoft, Xvivo.
Mm.
Äger Activision Blizzard som vi pratade lite om. Du äger också,
ja, jag äger
Activision
också
Blizzard. Du äger Ubisoft. Också Ubisoft.
Ja. Och sen äger jag Naspers och Prosus. Så jag äger båda. Jag behöll min tilldelning. Och Inga Herantis, de sålde.
Yes. Ja. Och jag äger Inga Collector som vi pratade om i början. Att pulla. Så det är ingen ändring där heller. Men så kom ihåg det vi pratar om här är egentligen bara tankar och idéer som vi egentligen bollar. Du får lyssna in på ett samtal där vi sågar, hyllar, tycker likgiltigt om vad den andra har för åsikt ibland. Mm. Så ta det bara för vad det är egentligen ett snack mellan två snubbar i en podcast.
Mm.
Som ungefär att det hade varit på puben.
Exakt, ja, vi tog faktiskt en öl här innan också så det känns som det. Och du hittar mig på Twitter, det är Danne, värdeinvesteraren och att värdeinvestera.
Yes, och mig Investorcus at Investorcus och du hittar såklart poddens Twitter på at Game of Stocks nu.
Ja, det var allt för den här veckan.
Ja, förutom att ni också hittar poddens hemsida på www.gameofstocks.nu där vi också lägger upp pdf-er på våra analyser och så vidare. Det är ingen pdf den här gången för att det är bara nyheter vi pratar om.
Exakt. Och sen kan vi bara säga det framåt att vi kommer släppa nyårsavsnitt, vi kommer släppa ett julavsnitt till och med.
Yes. Så det kommer inte vara någon liksom case-avsnitt framåt utan det blir lite special med jul och nyår.
Ja, vi ska sammanfatta året lite och blicka framåt lite.
Ja.
Så det tycker jag ni ska lyssna på.
Exakt. Tack för idag!
Tack för idag!